Radio Play.
Varmt välkommen tillbaka till Ridklubben. Hej Rebecka.
Hej ponnyägaren Gry Forssell.
Oh, det får du inte säga, det är Nicke som äger ponny.
Aj, förlåt. Ponnymamman Gry Forssell.
Vi har ju nu, jag skulle vilja säga att det är den här podcastens fel eller förtjänst att vi äger en ponny.
Ja, det och lite Lotta Björe.
På så många sätt. För grejen var så här, när vi började med den här podcasten förra året,
ja,
så träffade vi Lotta Björe. Nej, Agnes, hur ledsen.
Jag är så jag lilla gubb.
Oj.
Hon tycker inte det är så kul att podcasta.
Nej, men vi träffade ju Lotta och Kajsa Björe var hemma hos dem. Och jag sa att Nicky, jag har en dotter som rider och att kanske när hon är 12 kan vi börja fundera på ponny.
Ja, men precis. För du hade fått ponny när du var 12, va?
Nej, men vi köpte den när jag var 11 och då tänkte jag väl att det var... Jag vet inte riktigt. Jag har bara fått fram att man ska behöva längta och kämpa och kunna ta ansvar och allt det här. Men då höll hon ett brandtal för att är hon så intresserad och rider så mycket som hon gör, älskar hästar så mycket som hon gör, kör på.
Ja.
Och då gjorde jag det.
Det tycker jag gjorde rätt.
Och då hittade lustigt nog Lotta Björe då en ponny som var helt perfekt. Peppa peppar, vi får väl se.
Ja.
Men nu har vi blivit med ponny, det är jättespännande.
Men den är ju urgullig och det har gått jättebra. Och den var ju liksom på besiktningen. Så det känns ändå som att det var lite meant to be, så att säga.
Och vi var också besiktade hos veterinären Axel, som du också kan höra ett avsnitt med här från säsong 1. Veterinären Axel Wallman som är fantastisk.
Verkligen.
Så att den här det kanske är podcastens ponny. Vi ska döpa den till Ridklubben.
Ja.
Vi vill passa på nu på en gång och tacka Scanbio Stallpellets för att ni sponsrar så att vi kan få göra den här podcasten.
Ja, men helt fantastiskt.
Man kan gå in på scanbio.com och kolla allt man vill veta om den här produkten. Det är alltså sågspån ihoppressat i pellet som man använder. Och det som är härligt med, tycker jag, med sågspån, man kan ha massa olika underlag. Man kan ha torv och allt möjligt. Men det som är härligt med sågspån är att det blir en härlig känsla i stallet, tycker jag.
Ja, men verkligen. Det är ljust och det är fräscht och det är en bra uppsugningsförmåga. Och... Nej, men det blir ett väldigt härligt klimat.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Så tusen tack för att ni är med oss här på Ridklubben. Dagens gäst är ju väldigt inspirerande och är väldigt, väldigt nyfiken på Felicia Grimmenhag.
Ja, men jag med. Så det är ju omvälvande när man får en bebis. Ja. Så är det ju mycket känslor i kroppen och det kan liksom vara ups and downs. Och då när man träffade Felicia, då känner man så här att det finns ju inga hinder.
Nej, faktiskt inte. För att det var den 13 juni 2011 som då var sommarlovets första dag. Felicia hade precis gått ut ettan på gymnasiet och körde sin moped och ska svänga vänster. Och det kommer en bil ur en kurva genom en svacka eller hur det nu var. Och som kör alldeles för fort och kör rakt in i Felicia som skjutsar sin kompis. Och det blir en jättekrock.
Mm.
Och vi kommer prata om den förstås. Och hon fick ju inte bara... Alltså hon blev väldigt, väldigt skadad. Hon tappade ju båda benen.
Mm.
Hon hade hjärtstillestånd i en kvart.
Ja.
Och det är helt otroligt att se den här livskraften som hon besitter. Och det var också efter den här olyckan som hon bestämde sig för att börja rida. Det var inte så att hon red innan och tänkte att jag ska fortsätta. Utan det var...
Nej, hon hade ju ridit lite på ridskolan när hon var liten, typ så här 10 år. Och slutat och inte ridit på flera år. Men så bestämmer hon sig efter olyckan att jag ska upp på hästryggen igen.
Och nu är hon aktuell för Paralympics och hon rider helt otroligt bra. Gå in och följ henne på Instagram, vet jag. Felicia Grimmenhag heter hon där. Men nu säger vi välkommen till Ridklubben till Felicia Grimmenhag.
Tack så mycket, kul att vara här.
Hur är läget?
Jo, men det är väldigt bra. Jag känner mig väldigt glad och alert och det känns som att livet leker lite grann just nu.
Hur länge har du ridit sen du började rida ordentligt? Om man bortser från när du gick på ridskolan när du var liten, när du liksom började rida.
Mm.
Hur länge är det nu?
Ungefär 5 år har jag ridit nu. Så att det är inte jättelänge och det har varit först och främst dressyr och faktiskt western. Så att 5 år skulle jag säga.
Men så ramlade du av här för ett tag sedan? Och gjorde illa dig. Vad var det som hände då?
Jag ramlade av min ena häst Fabbe som jag inte har kvar idag. Och han blev rädd för någonting och sköt iväg åt sidan. Jag hamnade på snedden och så blev han rädd för att jag hamnade på snedden. Så jag hamnade i backen. Och det var ganska... Ja, först trodde jag inte att det var någonting. Ni vet hur det är så här. Man bara, ja, men jag har väl fått någon muskelskada eller någonting. Men sen så när jag skulle röra på mig så kände jag att det gjorde väldigt ont. Och då visade sig att jag hade brutit lårbensnacken kan man säga. Så jag låg med brutet ben i 4-5 dagar.
Vänta, du har inget ben? Alltså hur kan du bryta benet?
Nej, men lårbensnacken. Liksom,
vad är
precis,
det? Jag har aldrig talat om det.
Nej, jag vet inte ens ifall det är ett riktigt begrepp. Så det var läkarna som sa det till mig. Men det är liksom precis under den här höftkulan kan man säga. Så att den var helt av. Och då fick jag två alternativ. Antingen så ja, får det läkas så av sig självt. Och troligtvis kommer det kanske inte läka så bra, för mina ben i benen är ganska porösa för att jag inte använder benen, för att jag har amputerade ben. Eller så fick jag sätta in en höftkuleprotes. Och då så valde jag att sätta in en höftkuleprotes. Och så fick jag återhämta med den. Och egentligen så var det inte själva den som behövde återhämta sig, men muskulaturen behövde läka. Så då fick jag rida uppehåll i 3 månader.
Hur blev du då?
Jag blev knäpp. Nej, men jag var ju ute i stallet fortfarande i princip varje dag nästan. Och hjälpte till. Men jag gjorde så här grejer som jag kanske egentligen skulle gjort, som släppa bommar och grejer. Så här. Bara för att de har sagt att jag får specifikt inte rida på hästen. Men allt annat kan jag göra. Men jag började göra andra saker då. Så jag startade min YouTube-kanal. Eller jag hade lagt ut några videos här. Men jag började lägga ut mycket mer på den. Och jag började hålla på mycket mer med smink, och jag blev nästan lite så här manisk. Jag satt och kollade på hur mycket videos som helst och lärde mig massor med tekniker och allt sånt där, bara för att jag kan inte göra någonting, utan jag måste göra saker, för annars blir jag bara så här, jag vet inte, det är bara, man blir konstig.
Och nu jobbar du pluggar 2 olika grejer samtidigt, och du elitsatsar på dressyren, och du föreläser, så det är inte som att du liksom ligger på latsidan nu heller.
Nej, det kan man ju lugnt inte säga, men det är kul. Alltså jag är så här, jag har hellre lite av allt än att göra bara en sak hela tiden. Jag blir så uttråkad, jag vill göra massor med olika saker för att få en variation i vardagen, och det gör mig väldigt så här glad liksom.
För jag tänker på din, och när du ramlade av då, för när du rider dressyr, sitter du fast, för i och med att du inte har några ben från, vad ska man säga, 20-30 centimeter kanske?
Ja, det är lite olika mer, på kanske, båda. Ja. Men, ja.
Sen så att du har liksom inga, från en bit ovanför knät så är du liksom borta.
Ja.
Så hur sitter du i sadeln då? Du sitter fastspänd?
Ja, jag har ju, dels så har man byggt som stöd runt stumparna på sadeln. Och sen så har jag då ett kardborreband över varje ben.
Inte det läskigt att sitta fast på hästen?
Nej, men det är faktiskt så här att jag satt fast mycket mer förut än vad jag gör idag. Dels när jag spänner de här så sitter jag inte jättehårt. För att på något sätt måste jag ändå kunna röra mig i sadeln. Och det studsa upp och ner lite från ryggen och sådär. Så de sitter nog lösare än vad man tror. Uh-huh. Och sen så är det också bara ett visst antal kvadratcentimeter med kardborre. Förut red jag med mycket mer, men nu rider jag bara med 6x8 eller 5x8. Bara för att de ska kunna gå upp så jag kan trilla av. För det är ju lite farligt att sitta för mycket fast i sadeln ifall det skulle hända någonting.
Eller hur? För det verkar skitläskigt.
Ja, men verkligen. Och hur satt du fast då när du ramlade av, Fabbe?
Nej, utan de gick ju upp.
Ja, då gick de upp när du ramlade av.
Och så då droppade jag ner där i backen.
Nej, men ja, det känns ju otroligt läskigt om man skulle sitta fast i sadeln. För det vet man ju själv. Om man, det är min största farhåga, det är att fastna med styrbygeln, eller foten i styrbygeln.
Ja, men det är skitläskigt. Och jag var med om det en gång faktiskt när jag var och provred en häst. Och det var på den tiden när vi hade väldigt mycket kardborre och jag satt mycket fast. Och den här hästen, den började springa runt och sadeln, den bara gled. Och jag ramlade inte av. Så till slut så damp jag ju backen, men det var ju för att jag gled ur banden, inte för att de gick upp. Så efter det så lärde vi oss lite grann en läxa av det.
Och anledningen till varför du inte har ben, det var en moppolycka.
Yeah.
Men i och med att du har varit med om en sån hemsk olycka tidigare i livet, hur kändes det då? Jag ska inte hänga upp mig på att du ramlar av hästen, men jag bara tänker, om du ramlar av, du berättar med en att, men då, när man ramlar av och slår sig, man blir lite omtumlad. Hur var det för dig då som har varit med om en sån vidrig olycka tidigare?
Ja, jag blev egentligen inte riktigt rädd efter det. Så, man var ju osäker såklart när man satt upp igen. Men samtidigt så var det var egentligen inte för att jag hade trillat av, utan det var för att den här läkaren hade sagt till mig att höftkuleprotesen kunde hoppa ur led. Så jag var ju livrädd för att den skulle göra det liksom. Jag var inte så rädd för att typ trilla av. Sen kanske den rädslan fanns lite undermedvetet så också. Men jag red ju då min andra häst Tarå, som jag känner mig otroligt mycket tryggare på så. Så att ja, där är det ganska tydligt hur mycket det betyder att lita på sin häst också.
Visst blir man impad när man ser Felicia rida, för hon rider ju så jäkla bra. Jag tänker, om du rider så pass kort, ja, men så rider skitsnyggt.
Verkligen. Alltså, ja. Du måste ju också hitta din egen liksom teknik. Hur tänker du kring det?
Ja, men det är klart. Vissa saker som jag inte kan göra som andra kan göra, det måste man ju hitta andra strategier för. Jag får till exempel ta med understödjande tygeltag istället för att använda skänklarna. Och man får ju hitta andra vägar, och ibland så blir det lite hej och hå kanske.
Så blir det för oss allihopa.
Ja, men det är ju så. Och alla skiljer sig nog mycket mer från varandra än vad man tror. För många tror säkert att jag skiljer mig otroligt mycket mer. Men jag tror egentligen inte att jag gör det. Så.
Men för du har ju två piskevardera hand istället egentligen för skänklar.
Ja.
Pekpinnar.
Pekpinnar, Men hur, och jag tänker hästarna, hur liksom reagerar de när du har precis köpt dem och ska liksom lära dem hur du rider?
Det är väldigt olika från häst till häst. Vissa är ju mycket mer känsliga för spöna än andra hästar. Men som Tarot till exempel, han var så här, han fattade ganska fort vad jag ville och allt sånt där. Och sen kan han istället vara så att han blir lite lat för att han tycker att det blir lite bekvämt när inte skänklarna är där. Så att för honom är det hela tiden att hålla honom känslig för spöna. Men jag upplever inte att han är svårare på något sätt att rida med spöna. Att det var så svårt.
Hur gammal var han?
Han var 14, så han var inte så här jätteung heller. Utan han var ju riden på ett specifikt sätt i 12 år.
Exakt.
Så att det är ändå ganska kul. Och sen så, ja, med mina andra hästar, de yngre, de har varit mer känsliga för spöna. Och där har varit en lite längre inkörningsport, eller period så, kan jag uppleva. Men, ja.
Men vad skulle du vilja ge oss då, vi som har det hela vägen skänklar ner? Så jag tänker mig att vi kanske använder vikthjälpen och sitsen lite för lite i ridningen.
Verkligen.
Vi kanske skulle kunna använda oss av det mer. Har du något ridtips till oss?
Ja, dels gäller det ju, man säger att man ska använda bålmusklerna och magmusklerna. Men det är ju inte alla magmuskler man ska använda, utan det är ju ofta några specifika magmuskler som man ska använda mest. Och det är ju lite de här nedre magmusklerna. Och det jag gjorde för att hitta dem ordentligt, det var att jag la mig på ryggen och sen tryckte jag ner ryggen i marken. Och när man gör det, då hittar man lite de här musklerna som man ska använda i ridningen.
Det gör jag nu hela tiden, för det är så här mamma-mage-övningar. Ja. Jag har ju precis fått barn.
Ja. Så det är liksom, det är lite de musklerna man ska använda. Och sen bara vara följsam, tror jag. Och inte hålla på att sitta och klämma, för att jag tycker det är jättebra att ha skänklar. Jag skulle jättegärna ha skänklar för jag kunde. Men att när du använt skänklarna, släpp dem så att inte du sitter och trycker lite hela tiden, för det är inte så schysst mot hästen att göra det. Det där får jag tänka på hela tiden, för jag har ju ändå en överskänkel på vänstersidan. Och ibland så märker jag att jag sitter och trycker med den utan att jag liksom... Ja, så trycker jag Tarot lite hela tiden, och sen när jag släpper den, då slappnar den av. Då blir det så här, nu släppte trycket liksom. Mm.
För han tror att du inverkar då hela tiden.
Ja, eller precis. Liksom att han bara, men jag flyttar ju. Jag rundar mig runt i skänken, vad mer vill du? Liksom. Jag bara, oj förlåt. Och han bara, åh gud vad skönt, nu släppte hon.
Man blir imponerad när man ser det. För jag har kollat på det på Instagram, och jag har sett den här minidokumentären på SVT, Mot alla odds, där man kan få följa i stallet. Och vad var det, Nicky, min dotter är 10 år, och sa, men blir hon inte helt trött i armarna efter ett tag? För man får ju ta i så mycket med armarna och dra sig och sådär. Men det är ju, ja, jag vet inte vad jag undrar om det egentligen. Är det jobbigt?
Ja, men det är klart. Och vissa dagar är man ju tröttare än andra dagar. Sen så har jag i stallet till exempel en elrullstol, så de här drivhjulen, de hjälper till och driver lite för att underlätta. Och sen så ser man till att anpassa så att man inte använder. Och sen så tränar jag på gym i alla fall 2-3 gånger i veckan för att underhålla och för att förebygga så att det inte blir så mycket slitage. Och jag vet att många så här hästmänniskor, de kan vara så här, men jag behöver inte gå på gym för jag håller på och bär massor med spånbalar och hörbalar och jag mockar. Jo, fast det där är ju väldigt ensidig träning och sliter
mycket
väldigt mycket.
Mycket slitageträning skulle jag säga.
Jag menar, hur ofta mockar du åt båda hållen?
Nej, exakt.
Och så vidare liksom. Så att allt det jag gör på gymmet, det kompenserar för det jag gör annars liksom. Så.
Ja, men ridning måste ändå vara en bra träningsform, tänker jag. För att man använder liksom lite hela kroppen och man verkligen jobbar med en balansen, att man är mitt över hästen och fördelar liksom vikten, ja, men jämnt på båda sidor om hästen.
Ja, men så är det ju definitivt. Och för mig är det jättebra till exempel för rumpa och lår, som jag har lite svårt att träna annars. Så, det gör den absolut bästa träningen, och för magmusklerna också skulle jag säga. Och kondition faktiskt.
Ja, det glömmer man ju lätt.
Du var första dagen på sommarlovet när du hade gått ut ettan i gymnasiet.
Yeah.
Och du var 17 och du skjutsar en kompis och ni kör moppe på vägen och ska dra en vänstersväng, va?
Yeah.
Så kommer en bil i andra filen och smäller in er. Och din kompis klarar sig bra, tack gode gud. Och du däremot blir ju illa tilltygad alltså. Kan du berätta vad du hade för skador? Det är ju helt vansinnigt när man hör.
Ja, nej, men det gick ju väldigt fort med den här bilen. Den körde väl i alla fall 120 km i timmen, så att det var inte konstigt kanske med alla skadorna. Men jag, förutom att båda benen var, de var ju i princip, får man säga, avslitna. Det fanns ingen chans att rädda dem, så det blödde ju väldigt kraftigt. Men förutom det så hade mina lungor kollapsat. Jag hade brutit mitt vänstra lårben på 2 ställen. Jag hade brutit mitt bäcken på 3 ställen. Jag hade en jätteallvarlig krossskada på vänstra handleden. Jag hade brutit tummen. Jag hade frakturer i högerarmen, revbenen, mjälten, höften, mjukdelsskador. Jag hade dragit så här ligament i ryggen. Och sen när jag kommer in då så har jag förblödit och det finns inget blod kvar i min kropp, och det här gör ju att mitt hjärta stannar. Och...
Så du dör ju faktiskt?
Ja.
I 15 minuter?
Ja. Det är ganska sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt. Jag får ju rysningar. Och sen så fick de fart på hjärtat igen. Och här sitter du nu. Det är ju helt, det är ju bananas ju.
Ja, det är lite konstigt.
Minns du någonting av det?
Alltså, jag har en bild av att det står två skuggor ovanför mig. Och den ena som bara står och ropar mitt namn om och om igen. Och jag har hört i efterhand att det var det här min kompis gjorde på plats. Men jag trodde att det var en dröm. Så jag vet inte ifall det är en dröm eller ifall det var på själva olycksplatsen. Så. Ja, men jag är ganska glad, tror jag, att jag inte kommer ihåg någonting. Det hade nog varit ganska jobbigt, tror jag, att se allting.
Men hur känns det att prata om sånt här i efterhand? Känns det bra eller känns det lite ledsamt? Eller?
Nej, jag tror att det kanske har gjort med att jag inte kommer ihåg någonting. Eller för att jag berättat det så mycket. Så jag känner mig ändå ganska trygg i det så. Och jag tror att ibland är det viktigt för folk, och för folk kanske inte alltid förstår hur allvarligt det har varit när man är amputerad eller så. Men däremot så tycker jag det har varit lite jobbigt att prata om hela min familj. Det har varit den jobbigaste delen.
Att prata om dem eller?
Ja, precis, att prata om dem. Till exempel om jag har föreläst, då brukar jag ibland prata lite grann om vad som hände just under när jag opereras efter själva olyckan. Och då brukar jag prata lite om hur polisen kommer att hämta min mamma och sådär. Och det kan ibland slå mig mycket hårdare på något sätt. För att liksom, på något sätt kan jag ibland må dåligt över att jag utsatt dem för det här.
Men det kan du inte ta på.
Nej, fast det är det man gör liksom. För det är de man älskar.
Usch,
ja, men ja.
Har du någon syskon?
Ja, jag har två stycken. En lillebror som är 2 år yngre och en lilla syster som är 9 år yngre.
Ja, okej.
Okay. Så att, det har också varit ganska tufft. För det har känts lite grann som man har tagit mycket tid från dem liksom. Och ja, det blir så mycket fokus på mig hela tiden. Och det har ju varit ganska tufft.
Fast du kan inte be om ursäkt för att du har överlevt.
Nej. Absolut inte. Alltså. Men det låter ju kanske lite sjukt. Men det är väl också för att man älskar dem så mycket som man liksom...
Det låter väldigt empatiskt och omtänksamt av dig. Men det är inte så, så kan du inte bära med dig.
Nej. Gud, jag börjar nästan grina när jag börjar prata om det.
Det är okej. Okay.
Ja.
Men och hur... För jag tänker då, när du vaknade på sjukhuset så måste det ha varit en chock. Och bara... Att du finns kvar och bara får veta
men
att du inte har något
bild. Men fattar man hur nära det är att man inte var det? Förlåt, men alltså, förstår man det? Får man det perspektivet där?
Nej, gud nej, det förstår man verkligen inte. Utan det var ju, först förstår man inte, man är bara chockad. Och jag drömde ju väldigt mycket mardrömmar. Och jag hade ju så här dödsångest, för jag trodde att jag skulle dö. För att, ja men man förstår verkligen inte. Och man får ju så mycket smärtstillande också, så man är ganska hög.
Mm.
Men det roligaste var att 2 dagar efter de hade börjat väcka mig så hade jag pratat med en kurator. Så hade de frågat mig, ja men typ, hur känns det efter allt det här? Och då hade jag sagt, ja, det är tråkigt det som har hänt, men det finns de som har det mycket värre.
Gud, vilken inställning.
Ja. Vem är hon?
Och jag brukar säga så här, alltså visst, det var ju inte regnbågar och enhörningar efter det, men samtidigt så tror jag någonstans där, redan där hade jag bestämt mig för hur jag skulle tackla den här situationen. Även fast det såklart var jättetufft.
Men var kommer den inställningen? Är det din familj då? Är det därifrån du har fått den här?
Jag vet inte. Jag tror dels har jag alltid varit ganska positiv och driven av naturen. Och alltid varit en sån här, jag kan själv och jag ska göra själv. Men jag tycker om att bevisa lite grann. Speciellt när någon säger att jag inte kan göra saker. Då åker hornen fram alltså. Så att jag tror att det är det. Och sen har jag alltid, min mamma uppfostrar mig till att bli en problemlösare. Jag har alltid fått lösa mina problem själv. Och tagit mig ur knepiga situationer själv. Om jag inte absolut behövt hjälp. Och det tror jag också har hjälpt mig väldigt mycket, att vara en problemlösare och se möjligheter och inte bara det jag inte längre har, utan okej, nu har jag det här att jobba med. Vad gör jag? Hur gör jag? Så att, det kommer nog lite av naturen, men också lite grann av min uppväxt, tror jag.
Det känns som att jag avbröt dig mitt i en fråga där. Vad var det du ville fråga för någonting?
Jag minns inte längre. Jag var så fascinerad och jag måste nog ta lite inspiration av dig, tror jag.
Då bestämde jag i alla fall för att börja rida ganska snart efter olyckan och sa att nu ska vi börja rida här.
Mm.
Och nu så har du tävlat EM och satsa på OS.
Oh.
Det är ju fantastiskt ju.
Oh, det är ganska häftigt.
Vad får du av hästarna?
Frihet, först och främst skulle jag nog säga. Det är ju mycket glädje och glädjen ligger i friheten. Att, ja, men, dels så finns det ju ingenstans... Förutom på hästarna som jag är så fri. Jag kan inte ta mig genom vatten eller gräs och sånt där i rullstol. Det funkar ju inte. Och sen också det här samspelet som alla ryttare pratar om hela tiden med det här 600 kilos djuret. Och när man bara hittar varandra, då finns det inget annat. Och då känns det ju inte som att jag inte har ben, utan då känner jag mig som vem som helst. Och jag brukar säga det, på hästen är jag inte handikappade Felicia, utan där är jag ryttaren Felicia. Mm. Och det är så skönt. Det är en skön känsla.
Hoppar också?
Jag har hoppat lite grann. Jag hoppar inte så högt. Vi har väl hoppat kanske 20-30 centimeter. Och Taro är också ganska dålig på att hoppa. Så här, han kan inte riktigt göra avståndsbedömning själv. Jag är jättedålig på avståndsbedömning. Så det blir liksom lite hej och hå när vi hoppar. Men jag har gjort det. Det är väldigt kul faktiskt.
Du sa också att du red lite västern.
Ja.
Började du med västern eller började du med dressyr? Eller hur kom du in på...
Jag började faktiskt med västern, för att jag började rida en väldigt välskolad västernarab. Så det började på den vägen. Och sen har jag faktiskt tävlat några västernklasser som gick väldigt bra. Jag tror jag vann dem. Och det är väldigt kul. Western är, och det är faktiskt, vi har tagit in det mycket i dressyren. Även nu så jobbar vi lite på det sättet. Det här med jogging, att man jobbar mycket med det här, de här ledarskapsgrejerna från marken. Det har blivit ju väldigt mycket det här med att jobba med kommunikationen. Det finns ju han, vet han, Chris Tucker eller, som jobbar. Men sen jobbar jag med en kille som gör liknande metoder som heter John Ricketts. Där man jobbar mycket med hästarna från marken och utsätter dem för saker för att de ska lära sig hantera situationer där de blir rädda eller stressade och så vidare.
Berätta, vad gjorde ni senast?
Jag kände att min nya häst som jag har, en 7-åring, började sätta lite grunder för ledare. För den saknar lite grunder i hur den ska bete sig.
Hur märkte du att den saknade grunder? Berätta.
Därför att när den blir rädd så... jag tycker det är okej att de reagerar, att de blir rädda på något sätt. Men det här när de blir okontaktbara och ignorerar eller fortsätter liksom hetsa, det tycker inte jag är okej, utan då måste de liksom försöka fortsätta vara mjuka och lyssna, och det är det vi jobbar mycket med John då. Då sätter han grunderna, sen brukar vi gör det med tarot, men det är svårt att göra det med en häst som inte riktigt kan det här. Och ja, då utsätter man dem för olika situationer på hemmaplan där de blir, vad ska man säga, de blir ju rädda, fast inte så pass rädda att det inte går att hantera, men man nu sätter dem för lite grejer, ofta till exempel pressändningar och sånt, för det låter väldigt mycket. Och det handlar inte om att den inte ska bli rädd för pressändning, utan det handlar om att den ska försöka fortsätta vara mjuk och avslappnad trots att den tycker det är lite läskigt så. Och sen hela tiden, så det börjar ju först med att de bara ska förstå konceptet, och sen så hela tiden, det blir som en utbildningssteg eller skala så, som fortsätter uppåt. Så det är väldigt häftigt att se, och man lär sig så otroligt mycket när man lyssnar på de här människorna som jobbar på det här sättet.
Man kanske borde boka upp något sånt.
Och det blir ju mer och mer det här med horsemanship, alltså hur man hanterar sina hästar från marken. För jag vet att han har ju hjälpt många som också har problem att lasta sina hästar och sådär.
Ja, precis. Och ofta, och det brukar han prata om, att egentligen är lastningen inte, det är inte själva problemet, utan det är bara, det visar ju bara att det finns ett problem.
Vilken är den stora skillnaden i ditt sätt att se på hästar eller jobba med hästar sen du träffade till exempel honom?
Jag upplevde lite grann för några år sedan att man, inte man, men man tänkte så här, ah, men den här hästen är lite dum för att den gör så, eller ah, men den är på det sättet. Men ofta hästar är ju inte dumma av naturen, utan vi har satt dem i stallet. De gör saker som är väldigt onaturligt för dem. De är inte dumma för att de på något sätt tänker så här, nu ska jag slänga av henne eller nu ska jag springa på den där personen. Utan de gör det för att de blir rädda för någonting, för att de är flyktdjur i grund och botten. Och det har han lärt mig otroligt mycket, att förstå vad är skillnaden, och när en häst, att en häst ger uttryck av rädsla på olika sätt. Det behöver inte bara vara att den bara tvärvänder och springer, utan det kan vara allt från att den nästan anfaller till att den bara ignorerar totalt. Och det där tror jag att, det har jag också lärt mig, att för förr tänkte jag nog lite grann om en häst bara stod och inte tittade, så var den, tyckte inte den att det var läskigt. Men nu förstår jag att den tycker det är skitläskigt, och då bara stänger den av istället. Så det har jag lärt mig.
Ja, precis, de behöver inte fly alltid.
Nej,
för att
precis.
Bli rädda, utan de kan gå in i sin bubbla och bli liksom lite,
det är ju som människor liksom. Vissa, de blir så apatiska.
Exakt. Måste stilla och stirra.
Ja,
ja, men precis.
Vilken är din bästa övning för mjukgörande ridning, tycker du? Din bästa mjukgörande övning, vilken är din favoritövning då?
Jag tycker väldigt mycket om att rida skänkelvikning på långsidorna. Fungerar väldigt bra för mig. Då kan man vara att man rider skänkelvikning och sen rakställer man, sen rider man skänkelvikning igen. Och då rider jag skänkelvikning så baken går innanför spåret.
Går det vänster varv och gör det höger?
Ja, precis. Exakt. Och så rakställer jag lite och sen kanske jag lite igen och sen rakställer jag. Det tycker jag är väldigt bra mjukgörande, och få hästarna väldigt lösgjorda och framåt. I alla fall mina hästar. Och sen så tycker jag väldigt mycket om den här standard, jag vet inte vad det finns mycket ridskolor, det här med att man gör en fyrkant och så ska man ha så små hörn i en volt till exempel. Och så på det sättet får man...
Tycker du att du är lite som bakdelsvändning då i varje vändning, eller att du mer vänder framdelen?
Bakdelen.
Bakdelen.
Ja. Det är din favorit.
Ja. Sen beror det på i vilket syfte, för att om man till exempel ska göra skänkelvikningar sen, då är det bra att göra framdelsvändningar.
Ja, exakt.
Medan om man kanske vill göra någon annan typ av bakdelsvändningar. Så det där beror lite grann på hur man lägger upp passet också.
Ja, men precis.
Ja.
När tampade du tålamodet senast? När sprack du senast?
Oj, det känns inte som att det var allt för länge sedan.
Hur blir du då när du tappar tålamodet?
Nej, men jag kan vara så här ibland att jag bara måste släppa allting och gå därifrån i typ 2 minuter och andas och göra någonting annat. Det är det jag måste göra, för att annars blir jag så här knäpp. Nu, det är så här, jag förlorar väldigt sällan tålamodet i stallet och med hästarna, och samma sak med, jag jobbar på skola så jag gör inte det så mycket med eleverna heller. Men just den här enkla grejen som man håller på med sin telefon, eller att man har tappat bort sin telefon och ska leta efter telefonen så hittar den inte. Mm. Och sen till slut så rullar jag bara runt i lägenheten, fast jag tittar inte riktigt, utan jag blir bara så här, vart är den? Och sen till slut, okej, Felicia, slappna av, gör någonting annat. Och sen så är precis så får jag lite tid att tänka, ja, då vet jag vart jag har lagt den. Så att, ja, men det känns som att det kan ha varit igår eller förrgår. Igår tappade jag tålamodet, för igår hade jag så otroligt mycket att göra, för jag har så mycket inför, jag ska åka på tävling nästa vecka. Och jag har dessutom elitidrottsskolan i helgen och ska liksom hinna tvätta allting, och jag har liksom arbeten som ska in och allt sånt där. Så att ibland måste jag bara sätta mig i 2 minuter och ta en mental paus, för att man liksom måste landa lite innan man fortsätter.
Ja, du håller onekligen upp busy, om man säger så.
Ja.
Du ska ju då alltså, vad är det för tävling du ska på nu?
Det är en vanlig internationell tävling, men vi ska samla kvalpoängen för Paralympics.
För det är det du siktar på?
Ja.
Hur ser OS-satsningen ut?
Jo, men vi planerar ju att vara med i Paralympics. Och jag tänker att jag ska vara med Tarot. Det är den enda hästen som egentligen är aktuell. Så att se till att hålla honom fräsch. Åka och träna och ha upp bra plan för honom. Så, och det ser väldigt lovande ut. Sen kommer vi köra lite tävlingar nästa år. Uttagningarna sker väl i juni. Först kommer vi veta i januari ifall Sverige har fått med en trupp till Paralympics. Och efter det kan man ju sen lägga upp kanske lite planen så.
Och hur stor är konkurrensen?
I Sverige just nu så är vi inte jättemånga som ligger på den absoluta toppnivån. Vi har tappat några ryttare, vilket är jättetråkigt. Så vi kanske är 5-6 stycken just nu. Så jag tycker att mina chanser är ganska goda så.
Hur kom det så att du bestämde för att elitsatsa på ridningen? Det var inte som bara att du tänkte att jag ska börja rida nu efter det här, utan...
Nej,
jag ska bli bäst.
Ja, precis, jag ska bli bäst. Nej, men det började nästan lite... Jag började säga att jag skulle till Paralympics långt innan jag egentligen hade förutsättningarna eller hästarna för det. Så det var väldigt kaxigt för mig att säga det. Men samtidigt så, eftersom jag var så kaxig, så var det många som började intressera sig för mig. Och jag var med i ett program som heter Extrema ögonblick för 5 år sedan, tror jag, som sändes på SVT. Och det var innan jag ens hade en häst. Och det roligaste var att då sitter de och jag ska säga massor med mål som jag har inför framtiden. Och till slut så säger de så här, men kan inte du säga att du ska vara med Paralympics? Och jag suttit på en häst då i kanske 2-3 timmar. Jag var helt slutkörd. Och jag bara, okej, fine. Jag säger, jag har mål att vara med Paralympics här då. Och jag kommer ihåg efter det så skrattade en av mina kompisar på mig och sa bara, ska du vara med i Paralympics? Och jag säger inte att det var det som startade allting, men jag vill ändå tro lite grann att det var där som det föddes. Att, men vadå, säger du att jag inte kan vara med i Paralympics?
Då ska jag,
vara med i Paralympics.
Kolla på mig då, jag rider in.
Jag bara, 5 år senare sitter här, är aktuell. Så att, vad säger du nu då, David?
Shit, vad inspirerande måste jag säga. När du tränar dressyr, vem tränar du för då?
I nuläget så tränar jag för Tinne på Lövsta, vilket är jättekul. Och hon är en väldigt rolig tränare på det sättet att hon har väldigt mycket idéer och tankar. Och hon är väldigt också så här problemlösare. Och om det är någonting som inte funkar så försöker vi på något annat sätt. Och hon är också väldigt skön, för hon skiter lite grann att jag inte har min funktionsnedsättning, utan hon bara kör på tills jag stupar ungefär. Och det är det jag gillar. Det är de tränare som jag tycker är skönast att träna för. De som utmanar mig.
Men och hur, jag tänker så här lite ridknep.
Mm.
Hur gör du när du fattar galopp?
Jag rider väldigt mycket med rösthjälper.
Mm.
Med mina hästar. Och vi är väldigt konsekventa i vad vi använder för rösthjälper. Så att Jag använder klickljud när det är skritt. Jag använder smackljud när det är trav. Och när vi galopperar så använder vi pussljud. Så jag brukar ofta uppmärksamma till exempel Tarot. Då säger jag ofta hans namn och då blir han uppmärksam. Då vet han ofta att det är galopp på gång.
Ja.
Och sen så sitter jag ner som man tänker att man ska göra en galoppfattning. Jag tänker att yttre skänken ska bak, fast det blir bara med mina vikthjälper. Och sen så pussar jag med munnen och så fattar han oftast rätt galopp.
Hur har du lärt honom det från början? Longerar du dina hästar och liksom försöker lära dem dina rösthjälper där? Eller?
Ja, precis. Min medhjälpare longerade dem speciellt mycket i början. Just för att sätta de här rösthjälperna. De lär sig faktiskt väldigt fort.
Och det funkar även fast inte du. Jag tänker att det blir olika typer kanske av tonlägen och röster och sådär.
Nej, men så länge det är ju väldigt olika distinkta ljud. Det är en annan sak märker man när, för det kan man märka på vissa hästar när folk andra kanske har ridit som inte brukar rida mina hästar, och så sitter de och smackar och så klickar de och så gör de alla möjliga sorters ljud och hästarna blir nästan lite förvirrade, typ vad är det du vill? Ibland kan det vara till och med så här att mina medryttare kan vara så här, det här går inte, jag bara, men använd det här ljudet då, och då är plötsligt så bara, jaha.
Ja.
Var det det här du ville? Varför sa du inte det?
Men det är rätt häftigt ändå hur man kan få hästarna med sig med så små hjälper. Alltså, ja. Det kan bara vara rösten. Eller liksom.
Ja, och egentligen så tror jag att ju mindre hjälper man använder och desto mer, bara man är konsekvent. Exakt. Så tycker nog båda parterna att det är mycket skönare. Och jag får akta mig så att jag inte sitter och använder rösthjälperna för mycket, för då blir det ungefär som man sitter och skänklar hela tiden, att det blir lite tjat. Ja. Så att det där får jag hela tiden tänka på.
Hur låter skritt? Och trav. Och så blir galopp. Du ser.
Så häftigt. Det brukar jag när jag longerar en neogrishäst. Då när vi kör galopp och jag vill att han ska samla galoppen. Då, då samlar han sig. Då kortar han galoppen och så smackar jag på lite. Då längre han ut sig. Och det är rätt häftigt hur mycket man kan jobba med rösten. Men sen jag tävlar dressyr, då får jag inte använda rösten.
Nej.
Men det får du göra när du tävlar dressyr.
Ja, dispens. Jag får göra det.
Får alla göra det som tävlar?
I paradressiv? Det måste stå på ens medicinska kort att man får använda rösthjälperna. Så alla får inte göra det, tror jag.
Nej.
Jag blir lite osäker nu. Det finns vissa grejer som alla får göra det. Jag får göra det.
Är dressyrprogrammen anpassade efter ryttarna eller ens förutsättningar? Eller är det samma program för alla?
Jo, men man kan säga att de är lite anpassade. För vi sätts in i 5 grader beroende på funktionsnedsättningar. Så jag rider mot folk till exempel som har MS och andra typer av funktionsnedsättningar. Men man anser att kroppen ungefär fungerar lika mycket så. En MS-person, eller en person med MS har ju mycket mer nedsättning i hela kroppen. Jag har ju bara nedsättning i benen. Så då kan vi tävla i samma också. Ja, då har vi skritt, trav. Vi galopperar inte i våra ordinarie program, men däremot får man göra det i kiren. Så gör vi skänkelvikningar, baktidsvändningar, vi ryggar, vi gör volter, 8 meters volter, 10 meters volter och så vidare. Och mellantrav. Och de som har lite mindre funktionsnedsättningar rider svårare program. Och sen har vi till exempel ettorna som har väldigt svåra funktionsnedsättningar. Och de skittar bara med olika typer av skitt och så vidare. Olika rörelser.
Har du tävlat i dressyrtävling mot folk som har ben?
Ja, det har jag.
Jag kan tänka mig att du står jävligt bra.
Ja, men det tror jag ändå. Det började med att jag tävlade mot icke-funktionshindrade. Ja. Det var så det började. Och speciellt när jag... Eftersom jag inte kom sist. Jag kom i 9-20 starten, tror jag. Då fick jag lite så här blodad tand. Men jag har tävlat upp till ett A. Och jag kommer ihåg, den senaste jag red med Tarot, den gick inte alls bra. Han var jättespänd och han lyssnade inte. Och ja, det var inte så bra. Men vi red ju ändå på 63%. Så vi låg väldigt bra till i startfältet. Men jag var ju långt ifrån nöjd. Liksom. Vi hävdade nog oss ganska bra. Och tanken är att vi ska komma upp med medelsvår nu i höst. Efter de internationella tävlingarna har slutat. Det är i alla fall målet. Det är lite kul att utmana sig själv och göra lite mer avancerade saker än vad man kanske gör i paraprogrammen.
När du åker runt, du föreläser ju för folk. Vad har du för inriktning på din föreläsning då?
Det kan vara lite olika beroende på ifall det är en ridskola eller ifall det är en vanlig skola eller ifall det är företag. Men mycket pratar jag om vad jag varit med om min resa tillbaka. Och sen såklart om det är ridskolor så pratar man mycket häst och så vidare. Jag brukar prata mycket om utveckling. Det här. Jag brukar ibland visa en kortfilm som jag satt ihop från det att jag började rida för 5 år sedan till nu. Det är en väldigt stor utvecklings- eller en brantkurva.
Ja.
och prata lite grann om det här med målsättning och det här, hur viktigt det är att se hela tiden vart man har varit, var man är nu och så vidare. Så att det blir ju lite mental träning nästan inbakat i det här ofta. Och det upplever jag ofta väldigt uppskattat. Och sen såklart drar jag egna erfarenheter och paralleller till det hela tiden, och så att det blir mer konkret. Tanken är väl ofta att det ska vara kanske mest inspiration, men jag vill ju såklart att folk ska ta med sig verktyg därifrån också.
Vad är ditt mål just nu, kortsiktigt och långsiktigt? Och då tänker jag för dig själv, liksom ridmässigt och inte, för jag förstår att du vill till Paralympics. Men vad är det för kort och långsiktigt? Vad tränar du på nu när du rider?
Just nu så har jag tränat inför nästa tävling. Så det har varit, då brukar jag rida inte så mycket galopp till exempel, utan jag rider mycket skänkelvikningar, dock inte kanske på de linjerna som jag gör i programmen, utan andra. Just skänkelvikningar är en väldigt svår, ett svårt moment för mig, för att jag saknar skänklarna. Så att den har jag arbetat mycket med, och sen bakdelsvändningar som jag ofta också har haft lite problem med. De har faktiskt blivit mycket bättre än vad de var för några år sedan. Och ja, det är väl bara, det var bara den tävlingen. Och sen så kommer jag nog lägga upp en ny plan inför lätt A och medelsvår sen så småningom. Då kommer det bli andra, en annan typ av träning i vardagen på hästarna. Och sen så, såklart så är det hela tiden en hållbar häst. Att Taro ska vara fräsch och att han får vila ordentligt och allt sånt där. Han är sån här som utan problem skulle kunna vila 2 veckor och sen sitter jag upp och rider ett dressyrpass på honom. Han är väldigt bra på det sättet. Så att, och det tror jag är viktigt, för vi kan bli, ibland tror jag man blir lite överambitiös. Speciellt med Taro som är en häst som är väldigt tacksam att rida. Man får väldigt bra känsla ofta, även fast det kanske inte går jättebra. Så går det ofta bra. Och då får man akta sig så att man inte, ja, men så att han också får återhämtningen.
Och hur ser det ut, jag tänker, förlåt Gry, hur, när en hållbar häst, hur ser du på det? Eller liksom, hur tränar du det här då för att han ska bli en hållbar häst?
Jag ser till att han får gå på de underlagen som han går bäst på. För det första, försöka rida mer på de typerna av underlag. Han trivs lite bättre på underlag med, som ger liksom lite så här stötdämpande och
typ
som
hjälper asfalt. Honom.
Nej, precis. Och till exempel våra ridbana som vi har nere på vid vårat stall, den blir ganska stum emellanåt, speciellt när den är torr, och då får man inte rida där så mycket. Men samtidigt ska han ridas ut, och då går han på massor med olika typer av underlag, för det tror jag också är viktigt.
Hur ofta rids han ut?
Vi försöker i alla fall minst en gång i veckan. Sen ibland kan det bli fler gånger, ibland så blir det ingen gång. Det kan bero på lite. Jag rider ju inte så mycket, eller jag börjar rida mer och mer ut i skogen, men jag rider mest runt travbanan. Och så. Men det är också lite mentalt för mig, för jag blir ett knäpp efter ett tag om jag måste rida på dressyr på ridbanan hela tiden. Jag klarar inte av det. Och sen så, ja, men göra olika saker. Vi brukar göra så här små hinderbanor ibland på banan som vi får göra. Vi rider slalom och sen ska vi backa i eld. Det är också lite grann från western. Och vi gör sidepass, och då går man liksom skänkelvikning kan man nästan säga, i en boom. Så att de liksom ska gå snett. Jag vet inte hur
de har bommen mellan benen, eller hur?
Ja, precis. Ah, och ska man gå från ena liksom. Till andra sidan. Så så att vi gör lite grann sådana grejer också. Så att det är inte bara det här med att rida på olika underlag, utan bara allmänt göra olika saker med hästarna är ju också så viktigt.
Vi brukar ju ha någonting som vi kallar för bästa stalltipset. Och det kan vara allt ifrån magisk borste till något klädesplagg eller
något du alltid gör inför tävling eller...
Exakt, har du något sådär superknep som du skulle vilja dela med dig av till alla våra lyssnare?
Oj.
Du kan fundera lite på det.
Ja, nej, men jag skulle nog säga vara väldigt tydlig med hästarna i allting, för det börjar redan i stallet. Och oavsett om du tar med det sen i hanteringen eller i ridningen, men... Ja, men som till exempel när jag sitter upp och ner på hästarna, då ska de alltid stå blickstilla tills vi säger någonting annat. Det är så här, de får inte börja gå iväg efter 2 sekunder för att de är uttråkade, utan de står där. Sen mutar vi väldigt mycket med godis vid av- och påstigning, det får man göra. Ja. Sen en tränsning också. Det är också någonting som jag brukar göra, att ge godis vid tränsning, för de är otroligt ambitiösa, speciellt Taro. Han är så här, han bara står och hugger bättre. Han blir så irriterad, för jag brukar ofta rida med luva på honom, och så håller jag på att sätta på luvan, han blir så irriterad på mig för att han bara sett in bettet i munnen så jag kan få godis någon gång. Och sen har jag faktiskt också börjat tränsa åt fel håll. Jag vet inte om det är ett stalltips, men det är lite grann för att jag tror att vi hanterar dem så mycket på ena sidan, och jag tänker att det kanske är ett sätt att oftast är de ju lite mer, inte rädda, men jo, lite mer rädda på högersidan. Och då tänker jag att det är ett sätt också att man börjar hantera dem mer på den sidan också.
Smart.
Och jag sitter ju av på högersidan. Jag sitter upp på vänstersidan och sitter av på högersidan.
Varför?
Därför att jag har en ramp i stallet som gör att när jag rider, jag ställer dem, då sitter jag på vänster. Sen när jag rider in så är rampen på andra sidan. Så då sitter jag åt det hållet. Så att göra allting åt lite åt båda hållen. Sen kan jag tänka mig att sitta upp på hästen från högersidan skulle vara skitsvårt.
Alltså, jag skulle aldrig klara det. Jag kan inte skriva på cykeln från fel sidan.
Jag har faktiskt provat att sitta upp här. Alltså, det är svårt. Det känns som att man ska tappa balansen och trilla baklänges. Det är superobehagligt.
Som du säger, alltså, stå tränsa från fel sida. Mm. Det vet jag inte om jag kan.
Nej, fast du får ju testa. Jag testade att göra det på Taron nu för några dagar sedan. Har aldrig gjort det innan. Gick superbra.
Jag tror bara, man måste ju tänka lite mer. Allt annat går ju lite mer av rutin.
Ja.
Jag kan tänka mig att när man byter och ska göra från andra hållet, att då måste man kanske tänka efter lite mer vad man faktiskt gör.
Ja, motoriskt blir ju svårare. Exakt. Men eftersom man alltid är konsekvent med hästen i att du ska ha huvudet här tills jag säger någonting annat, så blir själva tränsningsmomentet blir ju samma för hästen egentligen. Det är bara att du står på andra sidan. Men jag tror att det är bra att göra lite såna där små saker. Och det är ganska tydligt också då, all träning som man lägger annat, hur konsekvent man är med hästen hela tiden, hur mycket man får igen på det sen när man gör lite såna här konstiga saker.
Jag kanske är för slarvig. Jag låter någon ner och han, när jag kliver upp så tar han något steg eller två, bara skritta, inte att han drar iväg, man kanske bara går lite.
Jag vet.
Det kanske man ska sluta låta honom göra.
Ja. Men det är nog mycket man skulle kunna bli lite bättre på när man kommer till att vara konsekvent med sin häst.
Åh, måste skärpa mig.
Vi kan alla bli bättre på alltså, olika saker, tror jag.
Verkligen. Ja, men att vara mer konsekvent med sin häst, det tror jag verkligen att alla kan bli bättre på. Jag med.
Och de känner sig faktiskt väldigt mycket tryggare då också. Exakt. När allt är väldigt svart eller vitt så.
När du är på ridskolor och pratar och träffar ridskoletjejer och killar, vad är det vanligaste, vad är det de vill fråga dig om då?
Folk är lite blyga så där, kan jag uppleva, med att fråga saker. Jag har absolut inga problem med att folk kommer fram och frågar grejer. Sen behöver man ju inte fråga precis vad som helst. Men jag har inga problem med att folk frågar ifall det är vad som har hänt eller sådär. Jag tror bara att det är viktigt på något sätt. Men jag kan inte komma på något så här konkret att det är det här som de brukar fråga. De är oftast väldigt söta när de har sett mig rida, för de är så här, du är så duktig på att rida, och jag bara tycker att jag red som en kratta den dagen liksom.
För nu föreläser du, så har du YouTube-kanalen och så satsar du på OS och kör på hjärnet. Men hur var det att vara 17 år och 18 år så småningom då, men 17 år och hamna helt plötsligt i rullstol och inte ha några ben, och som jag tror du sa kanske på den här SVT-dokumentären att så här, det fanns inga direkta förebilder kanske, att man känns jävligt annorlunda över en natt.
Ja, men gud, så var det ju verkligen. Och det är ju lite grann så här, när man är så i den åldern, då har man inte riktigt hittat sig själv heller. Och så, jag skulle inte säga att jag hade jättedåligt självförtroende eller självkänsla så, men någonstans såklart så ifrågasätter man ju kanske, men ifall folk fortfarande vill vara kompisar med en, och ja, men det är ju mycket tankar kring framtida relationer överlag. Och helt ärligt, jag blev ju faktiskt också dumpad när jag låg på sjukhuset.
Du skojar med mig.
Nej, så att det var ju såklart väldigt tufft, och då ifrågasätter man ju väldigt mycket. Så det är inte bara det här, alla praktiska saker man inte längre kan göra, som att gå och springa och sådär, utan det blir ju väldigt mycket det här sociala också, och hur man ser ut. Det är också väldigt känslomässigt, speciellt för 17-åring, att man ser, men helt plötsligt är det två ben som saknas. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här ibland, men det kanske hade varit lättare att vara kanske, ja, men typ ryggmärgsskadad, för då ser det inte lika konstigt ut i alla fall. Alltså, man tänker så jävla knäppa saker på något sätt. Men sen idag så är jag ju väldigt bekväm med mig själv, och jag känner att jag bryr mig inte så mycket, för jag tycker om mig själv väldigt mycket. Men det är klart, det var ju jättetufft, definitivt. Men sen fick jag så mycket bra stöttning ändå, så att jag tror någonstans så hittade jag tillbaka relativt fort så. Men sen finns det ju dagar när man har tvivlat på sig själv. Både ja, men hur man ser ut, men också praktiskt så här grejer.
Menar du att du ligger på sjukhus och har förlorat benen? Du har haft hjärtstillestånd i en kvart och kommit tillbaka. Punkterar lungorna, allt det här som du har berättat om. Och någon du var tillsammans med gör slut nu, ligger på sjukhus?
Ja.
Det är fan det värsta, det är det vidraste jag har hört, tror jag.
Ja, så är det för
ilskan. Och jag fattar att det kanske är petty, det är förstås en baggis i sammanhanget.
Ja.
en tonårskärlek och så vidare. Men hur, det är det värsta jag hört, tror jag.
Oh, men
usch, vilken hemsk människa. Tur att du blev av med den.
Ja, precis. Behöver inte den negativiteten i mitt liv.
Verkligen inte. Men det är otroligt inspirerande att träffa dig och få prata med dig, för du är verkligen så full av liv.
Ja, tack så mycket.
Och så full av energi. Ja, och man känner sig själv som en liten så här...
Superhärlig. Jag tänker en sak till som jag tänkte på. Där, när du då kände lite ensam och att du inte hade någon annan riktigt som var i samma situation som dig. Har du nu känt att du har kunnat inspirera någon annan?
Ja, det har jag. Definitivt. Många, och inte bara funktionshindrade, utan vanliga, vad ska man säga, vanliga normalfungerande människor. Mycket yngre tjejer som hör av sig till mig och berättar hur jag inspirerar dem. Både kanske ridningen, men även i att jag visar att det är okej att vara annorlunda, och det är okej att man ser annorlunda ut och att man ska vara bekväm med sig själv också. För att jag menar, den enda som är så bra på vad du, det är ju du. Och det har varit, det har jag sagt, inte kanske ut så, men för mig är det viktigaste att om jag kan på något sätt hjälpa en person som har varit kanske i en liknande situation som jag, eller känt att den har varit otillräcklig, då är det nog för mig, för att exponera mig på sociala medier. Ja, någonstans är det viktigt att hitta folk som man kan identifiera sig med och som man kan hitta peppning ifrån. Och det är liksom svårt när man ser de här människorna som ser perfekta ut, de har perfekta liv och så vidare. Och jag är ganska transparent på sociala medier. Jag pratar om motgångar och jag pratar ganska mycket om dagar när jag inte har mått så bra och så vidare. Och det märker man också, att på något sätt blir det lite tabu nästan. Och jag har växt upp i en familj där ingenting är tabu att prata om. Man får prata om precis allting. Allt ifrån intima relationer till hur man mår och så vidare. Det har aldrig varit ett problem. Man ska få prata om allt. Och det har jag märkt så här nu, att vissa kan ibland reagera på saker jag säger. Och så pratar de med mig och säger så här, ska du verkligen skriva så? Och då kanske jag skriver bara om det här att ibland mår jag inte så bra. Och då kan jag känna så här, men det är ju viktigt att prata om för att folk inte ska känna sig ensamma lite grann. Så. Ja. Jag, som jag sa, om någon känner att de kan få hjälp genom att... Ja, och jag svarar ju på precis allting. Alla skriver till mig på Instagram och Facebook och sådär.
Men det är väl jättehärligt att känna att man kan... Ja, men bara peppa och stötta och ge någon annan inspiration.
Ja, och bara genom att vara den man är.
Exakt.
Det är det som är så häftigt. Och det brukar jag säga, det är lite grann ett privilegium att kunna få göra det. Det är inte alla som kan göra det. Så, även fast jag önskar att alla kunde göra det. Och jag inspireras ju också av många, exempel av mina följare som när de kommenterar någonting jättefint till mig och så första peppande kommentaren, så blir man nästan tårögd. Då blir jag så här, nej, nu måste jag ge någon komplimang till någon annan, för att man blir så glad av det. Och det kan jag vara lite dålig på. Då blir jag så här, okej, nu ska jag föra det här vidare, så nu ska jag ge en komplimang till en annan person. Så ibland kan jag gå på ICA och så kan jag vara så här, gud vad snygg du är i håret. Till en sån här random person. Och man ser hur de blir så glada.
Ja.
Och jag blir så, och det har jag blivit inspirerad av andra människor som har gjort det mot mig till exempel. Och sagt så här, ja, men vad fint du är i håret, vad fint sminkad du är. Och då blir jag så här, nu måste jag göra det här till andra. Jag måste sprida så här kärleken vidare.
Härligt, det tycker jag också är ett bra stalltips.
Ja.
Verkligen. Alltså, det kan bara vara att säga, typ, gud vad fint du red idag. Eller gud vad snyggt du har mockat. Eller, alltså, det kan vara så små grejer, eller vad fint du har sopat eller... Då blir man glad. Då vill man ju gärna sprida det vidare.
Ja, men
då blir
verkligen
också en härlig stämning.
Ja, det blir så mycket bättre än att man ska sitta och tänka dumma saker om varandra. Ja, eller säga verkligen dumma saker. Det är blä på det.
Usch. Usch. Tusen tack för Lisa Grimenhag för att du kom och hälsade på ridklubben. Det var nöje att få träffa dig.
Ja, vad jättekul att jag fick komma.
Tack ska du ha.